Jag heter Pelle Gunnerfelt, spelar gitarr Fireside och är snart mitt i livet i ålder. Och jag är hemma hos Strage tillsammans med...
Med mig, Kristoffer Åström, och som sjunger i Fireside och spelar lite gitarr. Också mitt i livet, kan man väl säga.
Fyller ni båda 50 snart?
Ja, nästa år för mig.
Ja, det...
Ja. Nej, det här året.
Det här året, ja. Nästa år för mig.
Jag fyllde precis.
Ja. Världsomvälvande.
Ja. Det var en udda känsla faktiskt. Mm. Men jag var precis på en begravning i Gnarp. Min moster hade dött. Och då satt vi där och insåg att... Ja, men jag kände mig så fel. För nu är jag 50. Och när vi var där när jag var liten så var det mina föräldrar som var 50. Inte jag.
Mm.
Och de som var gamla finns inte längre alls. Utan det var en väldigt memento mori-feeling där i Gnarp.
Mm. Jag kan tänka mig det.
Välkomna hit. Ni är aktuella med ert första album på 20 år, Bin Juice. Jag visste inte vad Bin Juice var för någonting, så jag googlade och det betyder ju typ bänkvärmare eller avbytare.
Ja, det är väl slanget. Alltså det är ju... Jag tror inte vi har tänkt så långt. Vi har inte tänkt överhuvudtaget.
Jag hade ingen aning heller vad det var. Det var Pelle som kom med.
Det är ju... Alltså vi har alltid gjort titlar som bara är snygga. Två snygga ord eller flera snygga eller ett eller som helst inte. Det är så svårt med engelska språket ändå. Det är ingen idé att tro. Det här säger, det liksom bevisar det. Du har hittat nu själva slanget.
De ständiga bisitterna. De som sitter där på bänken och aldrig får spela.
Men det är ju bara det här med att jag har liksom den här soptunnan som jag har på Öland och det som är kvar i den. Och problemet med att hälla ut det någonstans på gården och det ligger där och hur det ser ut och liksom det, då jag, där kommer jag upp, det är ju liksom bin och alltså, sopjuice och att det alltid blir samma, spelar ingen roll vad man har slängt, det blir alltid samma,
det ser alltid likadant ut och luktar likadant
och även om du äter kräfter eller vad så är det liksom samma som blir det, så känns som att det vad vi än lämnar efter oss så är det där och det är bara det, jag vet inte, det var snyggt när jag bara tänkte bin juice, kul.
Men skivan som folk då har väntat på i 20 år jämför ni med klägget längst ner i en soptunna.
Ja,
lite så.
Ja, men ja, det var sen var det ju lätt att försöka tänka, alltså vara lite sådär pretentiös och tänka runt det, att så man klämmer ut det sista liksom. Om man, ja.
Innan ni fyller 50 och går hädan.
Ja.
Ja, men typ att det är liksom någon slags essens och nerkokat och så här. Och det är ju, jag vet inte, jag har haft så sjukt mycket så här mörka men ångestdrypande tankar runt att ta upp och spela igen. Jag tycker att det är så sjukt bitterljuvt och sorgligt så här. De andra är less på mitt tjat om det, men det passar så bra in i det. Alltså jag tycker att det är superproblematiskt att hålla på med det, sina drömmar liksom när man är så här gammal och...
Varför det?
Nej, jag vet inte. Jag bara tycker inte att man har något där att göra och att liksom alla de där drömmarna jag hade när jag var liten om först om skateboard och sen om musik och att det skulle ta mig någonstans och att det var liksom ett verktyg man använde för att förverkliga sig själv och så nu när man liksom har uppvuxna barn att man fortfarande håller på med. Jag bara, det känns barnsligt och liksom irrelevant bara på något sätt.
Men att, du har ju förverkligat dig själv.
Jo, det är ju också någon där, så här, alla de där grejerna som man vill göra som band har vi gjort, turnera runt om i världen och man har de minnena och så här. Och, men då det är ju lite bitterljuvt det också att man vill, alltså, jag vet inte. Vi kanske kan sprida ut det över, jag vill liksom inte gå, alltså, jag slutar aldrig prata om det. Alltså vi går vidare tycker jag. Det kommer komma in ändå hela tiden.
Bin Juice. Ett annat uttryck som jag blev nyfiken på var Jungle Knuckle, som hitten på senaste skivan heter.
Mm. Det var också Pelle som kom med det namnet. Alltså,
det verkar inte riktigt betyda mer än djungelknogar.
Ja, men det är ju alltså titlarna mer kanske än någonsin på den här. Det har alltid varit så att vi har kommit på, som Pelle sa, att vi har kommit på snygga ord eller snygga meningar eller något sånt där. Och sen, titlarna har ofta funnits innan text och innan låtarna. Och sen får jag någon demo på det, så där, som nu på nya skivan, så Pelle skickar någon slaskgrej, så där, ja, men typ så här, och så skriver någon text. Och så blir det så, jag utgår från den titeln och så hittar man på något, och ibland blir det, kommer ordet med i låttexten och ibland inte, och ibland så ändras det, och sen har man fått med det och sen döper vi om den till något helt annat. Och Jungle Knuckle var väl så också, den hette väl något annat först. Och så
oftast arbetsnamn, alltså beskrivningar för att jag ska hitta dem i mapparna där jag försöker beskriva hur de låter för mig. Den, jag tyckte den var så brittisk hela tiden, så jag föreställde mig hela tiden liksom en brittisk pub och en fotbollsmatch, och att liksom det kanske blev bråk på pubben liksom.
Och så, jag ska få en jungle knuckle med.
Ja, men då, och det, jungle var bara för att jag höll på jättemycket med drum and bass just då i min producentvärld liksom. Och då var det bara så här, ja, men den har liksom, jag vill att det ska vara lite så snabba trum break beat grejer i trumkompet. Jag vet inte om det blev så till slut. Det var det ett tag. Så därför var jungle där, och sen var knuckle bara att säga, just det är den här huligan låten ja.
Det var, nej, jag har ju ofta fått med att dyka ner i, för då ordböcker och numera googla titlar, för jag har ofta varit lite udda, som Do Not Tailgate. Jag älskade Taxi Driver som ni hämtade uttrycket från, men jag visste faktiskt inte att det betydde att hålla avstånd. Jag trodde det var något annat. Likadant Uomini Donoro som betyder män av ära, jag känner inte till det också. Jag har varit många uttryck i Fireside-låtar som har, ja, men lite som Popsicle. Popsicle hade också en förkärlek för, de döpte en skiva till Lacquer, en låt till Undulate, en annan till Template.
Men jag tror det där, vi är nog skolade av bärkortet med de där grejerna. Det var mycket filmvetenskap liksom när vi var små, och snobberi runt det liksom. Det var liksom, ja, men att Casablanca och alla de här grejerna, det var viktigt att hålla sig i de världarna på något sätt. Och Taxi Driver var väl nästan en svennig film i deras ögon, kan jag tänka mig. Men det var ju så svårt, och man ville ju inte göra bort sig liksom. Samtidigt som vi ville ta avstånd från den korkade hardcore och punkscenen lite grann så här, och då tyckte vi att det här filmgrejen, det var för poesi och sånt, var ju inte, det var alldeles för svårt.
Ja, det var inte med.
men man kunde ju se på Casablanca och Taxi Driver ändå att det var så sofistikerat, och att det låg precis ovanför liksom Dennis Lyxzéns
Dennis nivå att ha sett Taxi Driver. Du underskattar honom som cineast.
Nej, jag tror att de hade, men jag tror att de var driven vid Total Recall eller någonting, tror jag.
Men att ta avstånd från hardcore, hur till stor del var ni egentligen en del av den scenen? Det känns som ni definitivt inte var lika uttalat hardcore som Refused till exempel, som ni var vänner med ändå. Jag minns att Frans, Johansson, er basist, brukade prata om att han avskydde hardcore.
Ja, han gjorde nog det mer än vad vi gjorde kanske. Man lyssnade på viss hardcore. Vi var ju med i den scenen, men vi var ju samtidigt, vi hade ju ena benet med Umeå hardcore-gängen och sen andra benet med Bearquartet och indie-pop-svängen så där uppe i Norrland, och kanske Skellefteå-banden också som var indie. Så det blev,
men idealistiskt var det ju ändå från hardcore vi kom. Vi åkte skateboard allihop. Där fanns det ju liksom ingen indie-pop i den världen. Nej. Det fanns ju inte ens, men det var ju liksom punk och sociala tendenser och sådär. Det hörde ju ihop. Och för mig var det superviktigt. Det var så jag lyssnade och gillade musik, men mest hiphop och sådär. Men det var just Dennis Lyxzén. Jag träffade honom på skatecamp i Solna 89 första gången. Och han gav mig tejper med hardcore liksom. Och sen den hösten efter den sommaren så åkte jag när jag träffade honom och gick på deras första Step Forward-konserter och så här.
Men du började som professionell skatare innan du kom in i musiken?
Ja.
Och du hade till och med sponsorkontrakt och så?
Mm. Men det var ju så jag kom in i musiken. Den var ju väldigt nära liksom. Dels, det var ju lite alltså det flödade ju inte med svenska band under den tiden, men de får så, alltså det var ju Stone Funkers var ju liksom supernära skateboardscenen, alltså de träffade man ju på tävlingar hela tiden och gick in, även när jag var 15 gick jag över på Stone Funkers konsert och sådär, och det tyckte jag väl inte var så bra sådär.
Märkligt vilka men det band, var... vilka disparata band som hade haft kopplingar till den scenen.
Ja, men det var så jag kom in på Union Carbide också, för de var bästa kompisar liksom. De ju spelade ju tillsammans ibland och så här. Det var ju så ont om band, så det tyckte man var hyfsat nära.
Om man tittar på vilka som var med i Fireside i början, så känns det numera nästan som en supergrupp. Men du, Kristoffer, har ju gjort solokarriär och spelat med Hidden Track, ditt kompband. Och du, Pelle, förstås har varit producent åt bland Hives och senare... Yung Lean har du mixat.
Mixat.
Ja. Fredrik Granberg, er trummis, gick vidare sen till Randy. Frans Johansson som var basist, han spelar i Les Big Bird nu. Och Per Nordmark är producent, poddare och medlem i Kriget. Mm. Det är verkligen ett, Fireside är verkligen ett band där alla har gått vidare och gjort massa intressanta saker.
Ja. Så kan man väl se det.
Jo, jag tycker också att det är lite udda. Och det är nog min största stolthet runt Fireside. Jag är sjukt... Det känns så... Ja, för att använda Per Nordmarks ord, mäktigt. Jag tycker det är väldigt fint. Alltså sådär. Det är nog en av de grejerna som är på rätt sida om det bitterljuva, tycker jag. Att alla... Nu är ju inte de i bandet längre, men det är ändå fint att alla bara hållit sig och fortsatt spela och... Och Frans trodde man ju lite tidigt att han tycker kanske inte om det här med musik. Men han kommer ju fan inte ifrån det, och det, jag älskar det.
Men det är ju också, även innan Fireside så hade vi ju ett punkband som hette Superdong. Eller Skymback innan det. Och där var ju Thomas Hallbom och Christian Andersson med. Som sen, det bandet blev ju då Fireside och Breach. Så att även där, de gick ju också vidare och nu kanske inte de musicerar lika mycket, eller Thomas gör väl det, men Christian gör väl inte det, men det är ju ändå band som har fortsatt, och han har ju Norna eller vad det är nu, Thomas.
Hur lät Skymback som du nämnde nu? Ni hade hit som Fucking Bitch och Spunk i ballen.
Ja, typ. Ja,
Spunk i ballen var väl en cover.
Det var en Garbage Pail Kids cover, men som egentligen hette Spark i skallen.
Och sen då, det vakt pornografiska Superdong.
Ja, det var ett namn som... Vi spelade in en låt, va, till den här Really Fast-skivan, var det. Och så satt vi i studion och tyckte väl att Skymback var ett dåligt namn. Och på den tiden då, i början av 90-talet, så var det alltid porrtidningar i studio. Så att det låg porrtidningar där. Så tog vi väl upp någon och så hittade vi en bild på en stor dildo som skulle säljas som hette Superdong. Och, så att då blev det det.
Ja, jag minns inte det där. Men det, ja, men det var otroligt.
Fireside då, varifrån kom det namnet?
Ja, men det var också så generiskt sista minuten. Också bara ihop. För det, jag tror att det var för att vi... Det var liksom lite konceptuellt att vi... ville liksom komma bort från liksom punken lite och starta ett nytt band. Och då fanns det ett band på Discord som hette Soulside, kommer jag ihåg. Som sen blev, är det de som blev Girls in Boys kanske?
Ja, det kanske.
Stämmer det att Frans pappa tyckte Fireside var ett värdelöst namn, att ni skulle ta Gruvan istället?
Ja, det minns jag ingenting om, men det var ju...
Han tog inte det, grymt.
Ja, det hade varit...
Det är ett tungt namn, Gruvan.
Ja. Däremot så tyckte vi nog alla att det var ett värdelöst namn när du kom. Jag tror det var,
ja, men sen var det ett Firehose-loggan. Jag tyckte det var så sjukt snyggt att det var ett litet F. Ja. Och sen stora bokstäver. Så det tjatade jag om. Och det hade vi på första demon. Sen glömde vi bort det och ha med det. Att det är ett litet F. Firehose, ja. Det ville jag ha. Alltså... Det är så sjukt platt och banalt. Det finns inga... Men det var ju, det är ju det där med identitet när man är så ung liksom. Det är tufft liksom. Man, det är det, så det är så där tankarna går. Man, inte så mycket som kommer inifrån. Man snor ju allt hela tiden.
Vi Vi ska lyssna på en låt som heter Black and White med ett band som heter Subhuman. Så det här var den låten som fick mig att i princip börja spela musik. Fick låna en kassett av en klasskamrat med Sex Pistols Nevermind the Bollocks på ena sidan. För att jag hade sett Sex Pistols-filmen. Lyssnade på den och tyckte den var ganska tråkig och vände sida. Och då var den här The Day the Country Died-skivan där. Och det var ju mycket hårdare, så att det var det som fick mig in i punken på något sätt. Subunits.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Kristoffer, du växte upp i Tuna i Luleå.
Ja, precis. Mjölkudden.
Andra sidan vägen.
Mattias Alkberg kommer därifrån och Lord Ariman från Dark Funeral tror jag också.
Det är liksom en väg och så är det ju liksom en fattig del och en rik del.
Jag kom från rika delen, eller medelklassdelen. Men jag hängde mycket med, eller på Tuna. Det var ju där man hängde.
Pelle, du kommer från Hertsön. Vad är det för slags område?
Alltså en gigantiskt så här... Det är också hälften liksom lägenheter, hälften medelklass. Ghetto. Men det har haft lika tungt. Tuna och har haft det, tunga perioder liksom, och Hertsön har också haft det. Det är mycket så där att var inte i centrumet efter sex fick man höra. För då var det liksom heroinsprutor och man kunde få stucka
sex, i benet. Sex, det är tidigt på kvällen.
Ja, men det blir mörkt klockan ett, du vet.
Jag kollade upp lite vilka personer som kommer från Hertsön. Många kulturpersonligheter som Peter Schröder, som nu var kompis med, som driver restaurangen Bläck i Stockholm.
Han var dagvarn hos
mig. Gammal graffitimålare också. Dennis Eriksson, illustratör, som har gjort några av era omslag. Dansaren Anna Vnok. Jari Happalainen från Bergkortet. Patrik Heikenpieti, som tror med sin Mando Diao. Och rapparna Movits. Det kan vara bra grogrund för...
Inte Hurla därifrån också?
Hurla också från?
Han har i alla fall bott där, vet jag.
Jag pratade lite med mina bekanta som har rötter i Luleå. Och de sa så här om dig, Pelle. Han var en sån där jävel som blev bra på allt han började med. Oavsett om det var slalom, motocross, datorer eller skateboard. Och sen musik.
Tack.
Ja, men så var det ju. Det var...
du hade tydligen ett band som heter Bat Gang i nian. Med Peter Schröder och Dennis Eriksson som jag nämnde här. Och de ingen av er kunde spela, nämnde de. Men att redan efter ett par månader hade du hajat allt. Medan Peter sa, vi andra sög fortfarande.
Ja, alltså det var ju bara så här, till showen man gör när man går ut nian så satte vi ihop ett plojband liksom.
Bat Gang.
Det finns på video. Ja, vi kör någon låt och jag kunde en hel text till en Red Hot Chili Peppers låt. Så det är den jag sjunger. Jag har sett det, hur fan har jag lärt mig den där, tänkte jag. Men jag... Han körde så här snusnäsduk under uppvikt keps.
Gick det bra då, framträdandet?
Tror jag inte. Jag tror att det var liksom buande och så här, men det var ju ändå... Alltså Peter var liksom snyggast på skolan. Det var alltså han fick göra vad han ville. Det
han var snyggast ändå. I Luleå.
Han var snyggast i Luleå. Peter Schröder. Men enligt min källa här så lärde du dig spela genom att... Hon sa så här. Pelle hade en tjej som hette Sara Stenmark som var ett år äldre. Typ en vuxen kvinna. Hon hängde med när han gjorde skate-tricks. En lulesnygging var hon. Hon hade en storebrorsa som hette Degen som lärde Pelle att lira gura på riktigt. Alltså inte bara Dregen som har en plats i den svenska rockhistorien utan även Degen. Vilket fantastiskt smeknamn.
Ja. Men vad fan hette det egentligen? Han var lite seg ibland kanske. Jag undrar därför. Han var långsam tror jag.
Han lärde dig att spela gitarr?
Nej. Hon hade en akustisk gitarr hemma och kunde spela liksom typ House of the Rising Sun. Så hon lärde mig öppna ackord. Liksom. De som är med i den låten. Det är väl, vilka det nu är. Något G och något A-mål och så här. Men den låg ju där. Sen så var väl han... Jag hade redan börjat lyssna på musik och så. Men han tyckte att jag lyssnade på fel musik. Han försökte påverka mig jättemycket. Han älskade liksom U2 och Stones. Men han var kompis och med Julian Carbide och så här. Och han var så sjukt impad av mig att jag också kände dem. Fast jag var så ung. Han kunde liksom inte haja. Han blev helt knäckt liksom.
Och det var via skateprylen då, för du visste vilka Stonefunkers var?
Exakt, ja. Det var sommaren 89 då såg jag Carbide första gången i Göteborg på en fest och blev helt knäckt. Och sen så ville jag se dem. Och de spelar ganska mycket på studentställen och så där, även i Luleå. Men jag var ju bara 15 och fick inte komma in någonstans. Så då ringde jag till dem innan och så sa de att om du hjälper oss att bära in så kan vi lura alla att du liksom roddar åt oss. Och då fick jag se lite konserter. Men, så jag var ganska så här nördig. Jag hade tänkt på det så att man inte... Man är i 15 års åldern och vill gå och titta. Då kanske man vill ringa några polare och man vill liksom göra till någon social grej. Men jag bara tänkte, fan vilket UFO man måste ha det som så här ringer till ett band och dyker upp bara för att få se när man är 15 och... Och jag tror inte ens att jag sen kom tillbaka till er och bara, nu har jag sett Carbide. Utan det var mer bara för att registrera och lära sig. Och bara, det här vill jag också göra. Liksom.
Hur var konserten då?
Nej, men det var precis efter Flower Boogie-skivan. Det kändes inte så sunt. De tyckte inte om varandra. Och men det var ju spännande ändå. Men det var ju aldrig någon folk här. Det är så här, de där åren liksom... Det var ju helt hopplöst med liksom pop- och rockmusik. Det var, jag minns liksom, på tal om popsiken när de kom att de fick ett skivkontrakt. Det var så här, men vem ska köpa de här skivorna? Det är ju ingen lyssnar ju på musik. Liksom. Det var, jag tror att det kanske var 3 personer i snitt på Julian Carbides konsert när jag var och kollade på.
3 personer?
Ja, men det var ju det här med kultur, alltså kurspelningar som det hette då. Att man åkte, och kontaktnätet, du kanske kommer ihåg vad det var, men...
Ja, precis. Kontaktnätet mellan arrangörer i Sverige. Och oberoende arrangörer.
Det ordnades ju väldigt, väldigt mycket. Och vi antar att det kom bidragspengar lätt och att det var därför det ordnades. Men publiken fanns ju inte någonstans. Det var ju, när vi började turnera, då var det ju så där också. Det var liksom en musikhus någonstans där det var kafépersonalen man spelade för. Liksom.
Men vilken skillnad då mot hur du blev sen när hardcore-vågen kom igång? Jag hade med Johannes Persson från Cult of Luna här som berättade om när han spelade med sitt allra första band i Umeå. Deras första spelning. Och då kom det 600 personer. Bara för att det var ett nytt band.
Men sen var Umeå var lite var speciellt. Så här, men visst, det hämtade ju upp sig. Och sen några år senare. Men jag vill hävda att liksom 89, 90, 91. Alltså det var inte
tunga
lätt.
Tunga år.
För någon. Så här.
Ja, nej. Men det var ju också sådär, de enda spelningarna vi fick med, då det var innan Fireside när vi spelade punk, det var ju på fritidsgårdar där det var något Creedence coverband och så var det någon som stod och ja, det var ju allt möjligt, det var ju allt, och så någon metalband och så var det vi och så var det 3 pers och så alla stod utanför och drack folköl istället. Så det var ju bara de spelningar som fanns, och det var väl därför vi började arrangera egna spelningar, eller jag var inte så drivande i det, men på hyrde, vad heter det, såna här kyrkogårdar eller på sig.
Ja, men lite kristna liksom samlingslokaler och så här fanns det ju gott om som man kunde hyra och ljuga om vad man skulle göra.
Men det vad handlade... sa ni att ni skulle göra?
Jag kommer inte ihåg riktigt, men det var ju lätt. Det är ju så här, de... man ska spela musik och ha det trevligt, men det handlar... det gick ju inte att få dit folk om vi inte såldes öl liksom. Så det var ju bara rena svartklubbar liksom. Ja. Men,
köpte massa
men det handlade radhost. Ju mycket om att lura dit folk och sen ställa sig upp och spela musik de inte ville ha liksom. Så man visste ju att det var så. Det var ju lite att så här, hur högt, hur dåligt, alltså hur provocerande kan vi vara? Det var ju liksom, det var det där när jag rockade upp kam allt. Man vill bara, oj, då kommer det lite folk hit från klassen. Nu jävlar ska de få se.
Men hur reagerade de på?
Ja, men det blir ju liksom en uppförsbacke först, men helt plötsligt så kommer man ju över krönet och så är man ju, så blir det ju den där grejen att man, när man är driftig och vill någonstans, så det är ju liksom attraktivt vad det än är nästan. Men det är ju tufft i en sån stad som Luleå. Jag menar, jag glömmer aldrig min första dag. Jag kom med lila Converse och han får stryk 7 gånger innan jag kom till mitt uppehållsrum, alltså från när jag går in i korridoren. Bög i häven liksom. Alltså det är inte lätt. Det är, man har lite att kämpa mot.
För att du hade lila Converse?
Ja.
Inte rosa utan lila?
Men så ljus lila. Det var lite coolare än rosa. Ja just det, vi har ju på Waiting Room som Fugazi har gjort. Och det här är då någon slags skolklass som spelar den låten. Och det finns flera sådana exempel. Och jag hade lite glömt bort den låten. Men den var ju viktig när vi startade och sådär. Att den var så... man inte kunde definiera vad det var för genre. Men man hörde att de kom från punkhållet liksom. Men det är bara att... här kan man ju... det fascinerar mig bara så mycket fortfarande. Det var så här... ja, det är ett äckligt ord kanske, men spelglädje liksom. Och hur de här har fattat vad det innebär att spela musik liksom. Och sen dyker, ja, det finns flera sådana här klipp. Och jag vet inte om det är något magiskt med den här låten, att den kan ta fram djuriska saker ur människor. Men den här versionen är ju helt liksom lysande. Alltså i punkkretsar har jag hört massa andra som bara, har ni sett det här? Det här är liksom det finaste som har hänt.
Det här är också en jättehit som kanske många tycker är lite sönderspelad. Och hör man den så här så är det som att den får en ny tändning. För den framförs på ett så vackert och oskuldsfullt vis.
Ja, men
det blir nästan som första gången du hörde den.
Ja, men den är ju väldigt lik originalet i sitt uttryck. Alltså, jag har aldrig hört en cover. Samtidigt som är ju, den är också så olig. Alltså, det är no, jag blev helt så här. Jag tror jag tittar på det här klippet 20 gånger och blir så här, va? Här, allt, alla gåtor och musik finns i det här klippet för mig på något sätt. Samtidigt så kan jag inte knäcka dem ändå. Men det är nästan som jag börjar undra om det är fake liksom, för att det är så otroligt bra. Det är också något med det amerikanskt. Det är så sjukt amerikanskt och det känns som att Ian McKay, att det här det blev till slut. En skolklass som står i blommiga klänningar och bara... ja, det är så... jag vet inte vad jag ska göra av. Det är så mycket information som spretar tycker jag.
Man kan söka på 32 Fugazi Waiting Room om man vill lyssna på den. Vi pratade lite förut om udda begrepp som ni har använt eller spridit. Och första gången jag överhuvudtaget hörde ordet emo var när jag läste om Fireside. Jag kom inte alls från hardcore-hållet, så jag upptäckte det väldigt sent. Men jag minns att ni blev beskrivet som emo-core.
Ja, och jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Jag tror inte det var vi som myntade, men vi blev placerade där på något sätt eftersom det var... ja, det är emotional hardcore då. Så, som... det var inte som refused, det var inte politiskt, utan det var något annat. Och det var poppigare än... Det blev någon genre där. Men sen blev ju emo-core något helt annat. Då blev det ju skatepunk som blev emo-core.
Och sen blev du bara emo?
Emo, ja.
Med den här vågen på 00-talet.
Ja, precis.
Men jag tror det är väl Fugazi-människorna som inte... Det är väl Rites of Spring som kallas för världens första emo-core-skiva, tror jag. Och det var väl något att Gibb Schotter kom in och bara nu... Han skrev som han gjorde och... Det var ingen politik, för det är ju jättepolitiskt i Fugazi också, men det är väl lite relationsgrejer. Det var väl lite tabu liksom. Först i hardcore-sängen, där handlade det ju mer om det skulle vara någon känsla så var det ju mellan brorsor i så fall liksom.
Mm.
Men att liksom, det var tufft tycker jag för oss och, i den världen. Alltså det var så jävla grabbigt. Sen så skulle det ju också vara liksom att hardcore punksvängen skulle vara så otroligt fin och öppen och sådär, men det var ju väldigt grabbigt, alltså så pass grabbigt att det var svårt, jag tycker.
Mm.
Men anammade ni alla de radikala åsikterna som hardcorebanden hade i Umeå?
Inte någon av dem.
Nej.
Blev ni veganer?
Nej. Det blev liksom, vi var ju super, alltså det var som att bärkortinationen var så här ultra ironiska liksom, och vi är ju mer i den, och det här ironin som kom då med, alltså med Killinggänget och det, vi var ju mitt i det, så vi gjorde ex på händerna och det var så många varv av ironi.
Ni exade händerna, vilket man gjorde då på hardcore-scenen.
Vi gjorde också sådär, vi åkte till Umeå och spelade där det bara var ex på händerna och vi skrev sup på händerna och spelade, ja, men istället.
Då hade vi ex hemma för att Matti blev arg och alltså det var så många varv bara.
Vänta, ni hade ex hemma för att Matti,
ja, men jag minns bara
arg.
Att det var så här, för nu har jag ex
man ska reta
och jag dricker
alla.
Inte, men jag vill ju, jag skiter ju det, men jag bara, ja, det känns som att nu har vi trasslat till det liksom, nu får man liksom backa några steg i det här ironiska liksom. Men det var väl, Frans var också duktig på det och så här, han var ju så, han älskade ju, alltså från början så var han den som var snabbast med att kartlägga alla ideologier och säga det här så och det. Han tyckte allt var grymt, men han var väldigt duktig på att reta upp folk. Han visste alltid vad han skulle göra för att reta precis alla i ett rum så här, och det var, vi tyckte det var kul, det var ju så humorn var då också, att det var man bäst på ironi, då var man ju kung liksom.
Ni turnerade en gång med Entombed och Refused. Hur skilde sig publiken åt som kom då? Jag antar att det var ganska disparat publik som dök upp på.
Det var ju fruktansvärt. Men det var ju också, det var ju tre olika sorters publik. Folk gick ju dit, det var ju inte många som gick dit för att kolla på alla tre banden. Utan de gick dit för att kolla på Entombed eller Refused eller Fireside. Men jag tänkte återkomma till det här med att det var tungt... Just med politik kontra relationstexter. Jag fick massa skit på den turnén av folk i Refused för att jag inte skrev politiska texter. Så fick jag jättemycket skit där. Fast det är ju bara, det stärker ju en mer.
Man kunde inte försvara sig med någon så här vänsterklyscha om att det personliga, det privata är politiskt.
Nej,
men vi hade ju inte, eller då hade vi prisskrivit på ett riktigt skivkontrakt liksom. Så vi var ju redan utfrysta liksom av den världen ändå. Alltså vi var väl först med liksom och med det. Alltså recruitment eller det hade vi redan gjort på den här turnén. Så jag tror inte att vi var speciellt.
Ni var redan sellout.
Nej, men den turnén var ju, det var ju skitkul så där, men det var ju hemskt också.
Ja, men publik, det var inte bra. Det var jättedum idé. Det var liksom, alltså en tom var ju lite sådär att coola i alla kretsar. Alltså alla indie-människor tyckte en tom var rätt coola. Men metal-publiken hatade ju att de hade ett ben i det. Alltså jag proddade ju en skiva åt en tom några år efter det där, men där är det ju bara, så kunde man ju läsa i kommentarer och grejer att de var såna jävla sellout som jobbar med någon som har jobbat med Hives och så här. alltså de, det är ju superkänsligt, och även hardcore-publiken, de klar, alltså Refused, alla banden klarade sig mycket bättre själva. Ingen behövde ju någons hjälp, det blev bara krångligt liksom. Så det, jag tror nog inte att någon var så nöjd med den där jävla turnén liksom.
Sen låter, det ser ju bra ut på papper nu i efterhand. Och det kanske gjorde då också på pappret, men det, jag vet inte om det hade varit bra idag heller.
Ja, men det går väl att göra som en sån här återföreningsturné, så har väl alla begravt sina sådana där, men då ja, det var ju, jag vågar fan inte gå ut i publiken för att jag tänkte att någon av de här fansen kommer nita oss liksom.
Ja, men det var lite den stämningen faktiskt.
Först stryk av satanister och sen stryk av
veganister.
Veganister, precis. Veganer, ja.
Det här, jag tänkte vi ska lyssna på Leave in Silence med Depeche Mode. Som, ja, vi kan väl hålla det så. Världens bästa popskiva, tycker jag.
Just det. A Broken Frame?
Ja, jag tycker det. Den har varit med. Jag vet, min syrra köpte den när den kom 82. Och jag snodde den direkt och hade den på vinyl. Eller snodde hennes vinyl, för hon tyckte inte den var så bra. Men jag tyckte den var bra. Jag lyssnade på den, spelade in den på en kassettband och lyssnade på den varenda kväll när jag gick och la mig. Och sen efter några år, när det blev hardcore och sånt där, sålde jag den vinylen för 5 spänn till någon klasskompis. Och jag ångrar mig direkt. Och sen köpte jag den på CD, men det var inte samma sak. Så jag var tvungen att köpa. Nu har jag 2x på vinyl. Bara för att. Det är världens bästa popskiva. Det finns en enda dålig låt på. Det är den här Meaning of Love.
Den är verkligen ingen vidare. Men den här sängen, Leave in Silence, det var ju här som Depeche Mode blev Depeche Mode.
Ja.
Det var den låten som visade vart den var på väg.
Mm. Ja, jag tycker det är deras bästa skiva och världens bästa popskiva.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ert andra album, Do Not Tailgate, ledde till att ni fick kontrakt med American Recordings, skivbolaget som drevs av Rick Rubin. Hur gick allt det där till egentligen? Jag vet att Johan Kugelberg, en svensk musikmecenat och mångsysslare som även hängde i kretsarna kring Union Carbide var inblandad på något vis. Han spelade upp den för Rick Rubin och han var talangscout på American.
Mm, han var ju...
Det var väl mycket hans förtjänst.
Ja, han var på American, men det var Kalle Scheven som driver House of Kicks, alltså distributions för metal. Och det var vårt skivbolag då, Star Trek, som där Refused också låg. Och House of Kicks, det var, låg i samma lokaler och så här. Så Kalle Scheven skickade den till Kuleberg för de var bekanta liksom. Och så nappade väl han ganska snabbt. Eller han spelade nog upp det för Rick Rubin ganska omgående och fick liksom okej. Okay. Vi hade väl några andra, så här, vi ville väl ha ett ordentligt skivkontrakt. Så vi ville verkligen till USA liksom. Men när det kom upp så var det, blåste det väl bort alla andra. Inte att det var en bättre deal, men det kändes otroligt mycket mervärde liksom. Att Rick gillade det och att vi blev lovade Lollapalooza-turnén som då var ju superexklusivt. Det var ju, ja, men det var, kändes som att alla de där drömmarna kom liksom så bara på ett bräde och att det var så mycket på en gång och sådär. Så det var ju väldigt lätt att säga ja till det. Känns
och på American låg Slayer, Johnny Cash, Danzig, massa artister som han hade producerat. Var det någonsin aktuellt att han skulle producera er, Rick Rubin?
Känslig fråga, ont i magen. Han tjatade ju alltså då under den här tiden, men och ja, det var väl mitt fel liksom.
Jag tror det var allas fel, men vi jag minns hur jag kände i alla fall att det var ingen som kunde förstå sig på hur vi ville att våran musik skulle vara bättre än vi själva.
Det var ju det också så här, det var liksom en svacka. Han hade inte gjort så, han gjorde ju Johnny Cash-skivorna då och så, och det fanns ju så där lite gubb, det var lite inne med det där gubbighet. Det fanns jättemycket, ja, men lite så där mogen och gubbig musik, och det kändes ju som att alla ville att vi skulle skala av oss av alla kanter och göra oss lite mer lättillgängliga och så här. Vi blev superskraja för det. För det fanns inga bra... Alltså, de som hade gjort det hade blivit dåliga direkt. Och då var det bara, det vill inte jag göra liksom.
Sen fanns det ju ingen tanke på att, ja, men det här kan vara bra för framtiden. Eller så är det ekonomiskt.
Så ni tackade helt enkelt nej till att han skulle producera det?
Ja.
Om igen, det var ju mycket så här... Men sen så la ju liksom, vi hann ju inte. Vi spelade in nästa skiva och det var väl lite så här att... Alltså han hade ju då Dave Sardy som tekniker, jag vet inte om du vet vem det är, men han blev ju så superproducent sen, gjorde Marilyn Manson och Oasis, och han gjort massa bra, sjukt massa bra grejer, och han spelade då ett band som heter Bark Market och var ju Ricks tekniker, var med på de där Red Hot Chili Peppers skivorna och alla skivorna han gjorde under de här åren. Men när vi var klara med den inspelningen så var det ju meningen då att han skulle testa om i alla fall mixa den. Men då när den skivan var klar så fanns inte American längre. Då hade det upplöst.
Men Rick Rubins arbetsmetod var väl också att egentligen inte göra så mycket mer än att sitta där och säga till andra vad han tyckte. Han var...
Jo, men det...
Utan han skulle mer vara där och bara avge vibrationer.
Men han har ju alltid med sig folk som istället som handgripligen gör produktionerna. Han kanske ligger, han låg väl och räknade sina Hare Krishna pärlor eller sån här, vad heter det? Han hade alltid ett halsband med 100 vad det är, så ska man sitta och räkna dem. Han var ju helt galen i meditation. Vi har ju träffat honom, men det man får bara 2 minuter, sen är det, ska det mediteras en timme. Alltså jag vet inte, minns du nu jag var hemma hos honom? Man ser inte röken av honom. Han var ju liksom myskoman. Men
vi lyssnade på Bob Hund med honom.
Det var ju bara det där att det fanns... Vi var liksom frustrerade över att andra band i vår situation hade det ganska bra på en låg indie nivå. Och att hela det här som jag säger att 91-92 så var det helt dött i nästan hela världen. Och sen så gick det ganska bra. Så här. Vi hade ju liksom andra band som vi... Superchunk och Girls Against Boys och så här, som bara tog hand om sin scen och gjorde den. Och vi hade väl redan märkt att American och antar alla andra mediebolag var bara inte intresserade av att göra det jobbet. Och satte oss på helt fel turnéer hela tiden. Och så att vi hade ju liksom inget förtroende för dem till slut.
Hur pass lukrativt skivkontrakt fick ni? Fick ni ett sånt där Hives-kontrakt som... Jag minns Howlin' Pelle sa någon gång att det var som att vinna på lotto och få 30 000 spänn i månaden resten av livet. Men ni var inte...
Nej, jag hittade faktiskt till checken. Den här som är kvar från den. Så 100 000 svenska kronor fick vi. Och dela på, men det kom aldrig fram. Det snodde vårt svenska management.
Vi såg inte röken av några pengar.
Ni fick åka ut på Lollapalooza-turnén 96 i alla fall, med Metallica och var inte Ramones som är det året också?
Ja.
Rage Against the Machine och Devo.
Rancid och Soundgarden också med. Mm. Hur var det att åka på Lollapalooza som första svenska band?
Ja, jag tyckte det var skitkul. Det var ju råmäktigt. Sen var det ju alltså spelningarna, det var ju upplevelsen i sig att vara med om det var ju skitkul, men spelningarna var ju, det var tomt. Ja, men det kunde vara så här, alltså det gick från, som oftast våran scen stod ganska nära ingången till festivalen, då kom det in, helt plötsligt kunde det vara 1000 pers där eller 2000 pers, och sen vände man sig om och så tittar man ut igen, då var det 50 pers. Så folk bara gick förbi. Så det var ingen som stannade och lyssnade på oss eller kollade på oss. Det var väldigt få i alla fall. Men allt runt omkring var ju skitkul. Det var ju råmäktigt. Att träffa en massa band och hänga backstage. Men spelningarna blev ju sekundära, för de var ju bara...
Det var ju där det började lite nedbrytningen också av våra liksom... Allt hade gått uppåt och så här, och vi var fortfarande ganska stora här och i Europa och så där, men i USA var vi, började vi från noll. Och det där tunga att börja från noll i USA på det här sättet, det var mellan 50 och 70 000 varje dag på Lollapalooza. Och när vi spelade inte först, så folk hade ju liksom, många hade redan kommit in på området. Men ingen spelade samtidigt som oss. Det var tyst på alla andra scener. Så det var aldrig mindre än 20-30 000 på området. Men ganska ofta kanske... Alltså det hände ju att det bara stod 10 där.
Ja,
och resten, 20 000 människor, var bara runt och i omkring och väntade på att stora scener.
Typ.
Och då blev det så här, att man betalar biljetter och går på festivaler är så sjukt ointresserad att gå och kolla. Så jag blev så sjukt cynisk under den där tiden. Alltså fan, det här är tufft alltså.
Det var ju också så här, vi gjorde ju ett val, för vi var ju inbokade till i princip alla svenska festivaler den sommaren. Och så fick vi Lollapalooza och så gjorde vi valet, ja men vi drar på Lollapalooza. Och så gjorde vi det och sen kom vi tillbaka till Sverige och sen fick vi ju aldrig någon mer festivaler i Sverige. Så det var ju så, vi brände båda ändarna på något sätt.
Vi flög ju hem och gjorde Hultsfred och så här. Då var det ju så här 20, eller liksom hur mycket folk som helst och banderoller. Och det var så sorgligt att bara hoppa och så packa och åka iväg dit igen. Och sen var det ju inte bara Lollapalooza, vi stannade ju i USA ett halvår till nästan. Och som var ännu mer katastrof liksom.
På vilket sätt då? Att det kom lite folk?
Det var liksom så här, vi bara, idag är det rekord så här, nu är det bara bartenden. Och nej, idag är bartenden, nu passar han på att gå och diska någonting i spelet, nu är det noll.
Jag minns en spelning, jag tror att det var, om det var i Boston eller Baltimore eller något det var, vi stod och spelade på scenen och så var det våran gitarrtekniker, våran ljudtekniker och en kille som jobbar i baren som var publiken. Och så kom det in 5 pers. Och då tänkte vi så här, fan vad kul, det är ändå några där. Så kommer de gå närmare och närmare, så upp över scenen och in i logen. Där
och man kompisar till de vi öppnar för.
Ja. Så sen var det bara de...
Det är roligt att höra den här typen av historier, för i Sverige var ju bilden av er att ni var oerhört framgångsrika och stora i USA.
Ja,
levde verkligen livet här borta. Ni pikade.
Det var löpsedlar i Luleå och Piteå.
Att ni var superstjärnor
i USA.
Ja. Och så var det alltså ren ångest ofta.
Ja, ja, ja.
Men grejen är, ja. Jag menar, American plöjde ju ner pengar på turnéerna och så här. Så vi var ju inte som att... Alltså vi åkte ju van och det var ju fattigt så. Men vi hade i alla fall hotellrum och vi hade ju crew. Och det var ju superkul. Och det känns som att alla andra band som hade mejbolag hade... jag har hört såna här historier förut. Och att det är en turné. Det spelar ingen roll om det är folk där eller inte. Liksom, var ju liksom snacket då. Och jag menar, när vi väl kom till LA och sådär, då var det ju de här bilderna som folk har sett med hon, den här supermodellen i logen och han från Görms och sådär. Så det var ju som det var. Och jag menar, Viper Room och alla de här.
Men det var ju så
ner. Ni spelade på Viper Room alltså?
Ja, det gjorde vi.
Johnny Depps klassiska nattklubb.
Det var ju massa folk då där och branschen var där och folk gillade Men det kändes ju som att...
Men däremellan var det ju sådär, man åkte till någon håla och så spelade man för 3 pers. Och så ringde vi till skivbolaget och sa det här funkar ju inte, det kommer ju inget folk. Det är ingen som har sett en affisch, det är ingenting. Ja, men imorgon, det kommer bli skitbra imorgon. Och så var det ju varenda dag i princip. Så, men det är utsålt imorgon, det kommer vara hur bra som helst. Och så kom man dit, så här är det 3 pers. Och så man blev så här,
Låter det exakt som, har ni sett Anvil-dokumentären? Ja, men, där du kommer och så säger den ena killen till den andra i Anvil att... Hey man, tonight it's gonna be jam-packed. Mm. Och så sitter det någon ensam person i rullstol som väntar på färdtjänst och det är enda publiken.
Ja, men lite så var det.
Ja, men det bröt ner oss. Alltså, jag tyckte att jag fixade det, men du, Frans var ju... man var ju orolig för er, liksom. Och Frans pallade ju inte slut. Han ljög ju och åkte hem på någon... Alltså, han hade någon mormor eller något som hade dött, men det var inte precis då.
Vi skulle åka, jag minns att jag stod och slog handen i väggen för att jag hoppades på att bryta den så jag inte skulle kunna spela. Så jag ville verkligen, ja, jag ville verkligen inte åka. Det var bara och så ren och skär ångest att åka till USA. Men, ja.
Jag hörde någonstans att ni hade sagt i tidningen Billboard att det var trist att du sa att ni saknade de svenska festivalerna. Så jag letade upp den artikeln och så visade det sig att det var jag som skrev den. Jag faktiskt helt hade glömt att jag intervjuade Fireside för tidningen Billboard 96. Jag skrev några få artiklar för dem. Och att jag förträngde beroende på att det är en ganska formell nyhetstidning, Billboard. Mm. Så de tog verkligen bort allt som jag tyckte var lite kul i texten.
Mm.
Det var inte mycket kvar av det jag hade skrivit.
Ja, men var det den vi fick massa skit för?
Ja, jag har faxet som vi inte har skrivit, men någon har skrivit i våra namn och signerat i våra namn, där vi ber om ursäkt. Vi vägrade göra det, men det skrevs ändå.
Utan när vi kritiserat Lollapalooza i Billboard?
Ja, för annars vi blev hotade och blev avslängda till den. Vi var tvungna att pudla. Liksom.
Och vi vägrade, men någon gjorde det åt oss.
Men stämmer att ni blev deporterade från USA för att ni inte hade arbetstillstånd? Instämplade i passen?
Ja.
Det var någon väldigt byråkratisk detalj som gjorde att ni inte kunde fortsätta.
Ja, jag minns fortfarande inte vad det var som gjorde att...
Men det var ju, vi frågade typ en tond, eller hur gör man för att turnera i USA? Ja, men man säger att man är där på showcase, liksom. För det var ju ingen som turnerade i USA. Det gick inte heller. Vad vi hade fått höra så gick det inte att få arbetstillstånd heller. För att det var så konstig form av att arbeta. Så det, vi hade fått höra att det så här gör man. Men vi åkte ju så otroligt många gånger fram och tillbaka. Så tydligen så hade de varnat oss gången innan. Att nu är sista gången ni får komma in. Nästa gång måste ni ha arbetstillstånd. Men
vi hade väl arbetstillstånd den gången hade vi väl det. Och så fick vi åka hem. Men vi åkte tillbaka 3 dagar senare och då fick vi komma in.
Då ordnade de fram ett under den tiden.
Ja, det var
liksom första gången. Och sen var det ju vi någon sån där historia. Att de alla bara, om man inte har det. Och efter det har alla haft det. Men det är ju lite vagt, för det är svårt att...
Det där har ju gjort att jag blir ju alltid stoppad.
Ingen av oss får ju komma in i USA längre. Alltså,
på grund av det här?
Ja, nej.
En gång var där utan att
ha haft alla som har man blivit hemskickad bara av någon anledning.
Men blev ni satta i häkte eller någonting då?
Ja.
På riktigt?
Ja.
På en flygplats eller på en...
Mm. Ja.
Men sen blev vi ledda till planet och då var det ju någon... Jag minns det var någon
som... Hur var häktet?
Nej, det var...
Det var ett rum. Det var en sån här reling som man ska egentligen bli fastkedjad i, men nu blev inte vi. Nej. Vi fick sitta fritt.
Vi var väl ofarliga.
Vi var ensamma, det var inga... andra där, liksom med ett jättestort rum. Och de var supersnälla, kom och gav oss McDonalds mat. Så. Men de satt oss på första planet hem då. Och så sågs vi väl lite som brott. Vi åkte någon slags konstig bil ut till flygplanet.
Ja, fast när vi blev
ledda. Men det var tack Con Air liksom.
Att jag minns vakter. Att när vi så här, han bara, vill ni ha något från kiosken och McDonalds? Så här, vi var ju ändå då, det första som vi sa, bara, fixa en engångskamera. Så här, så bara, alltså, det var ganska kul.
Ja.
Här kommer då Days från röda skivan, som jag kallar den, med Television. Och den är lite bortglömd, tycker jag. Den är inte lika bra som Arkemon, jag vet. Men den var mer, den var betydelsefull för mig. För hur de spelar gitarrer. Jag tycker den är fin. Varsågod. Jag var tvungen att ta en Television-låt nu när Tom Lane precis dog och så. Även om... jag älskar hans sätt att spela gitarr och så. Men jag vet inte jättemycket om dem ändå. Det kändes som att det var liksom bärkortets grej. Och jag känner mig lite så här poser när jag pratar om Television. För att det finns alltid de som gillar dem mer och så. Men för oss... Ja, det var väldigt viktigt band på... för mig då, att det var, fanns ett band som var sådär, jag gillade Velvet och Stones och massa andra grejer, men jag hade jättesvårt att relatera till det. Jag visste inte vad jag skulle göra med Stones till exempel, eller AC/DC, såhär, lite större band. Men Television tyckte jag kände såhär mäktigt med ett band som hade den statusen och var sådär kulturellt liksom uppmärksammade på något sätt, och att jag ändå tyckte att det här är exakt det, alltså det är samma liksom kärna som allt det som vi håller på med på något sätt, lite bräckligt och lite, men också hur de spelar med två gitarrer. Det var så ovanligt med så här folk som hade två gitarrer som där båda fick spela precis vad de ville och så funkar det tillsammans. Det är kanske låter så här som nu är det väldigt vanligt då, att den sover väl alla banden, men det var väldigt speciellt när man hörde det så här, en på en sida och en på andra, och de, ibland är det som att de inte spelar i samma band, men det funkar så sjukt bra ihop. Det är något med det som för mig är Television liksom.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag kollade på en SVT-inspelning av er live i Hultsfred 96, då Frans blev intervjuad och sa att den största lögn som finns är att man inte blir lycklig av pengar, för vi har inga pengar, sa han, och det är därför vi kan skriva deppig rockmusik. Så han lyfte fram hur fattig han var precis efter att ha kommit hem från USA, där alla föreställde sig att han hade tjänat massor med pengar.
Mm.
Och så nämnde du, Pelle, för några år sedan, att ni inte tjänar så mycket pengar på merch heller. Andra artister kunde dra in t-shirtpengar, men att ni spelar på ställen där folk köpte öl, men inte t-shirtar. Däremot så är det att Millen Collin tjänade mycket pengar på merch, för de spelade för barn. Har ni blivit bättre på merch sen ni återförenades?
Nej.
Verkligen inte. Ännu sämre.
Det har ju alltid varit en sån där grej. Även, alltså, hela ens karriär, även med min solokarriär, så har man alltid... Alla andra har alltid kommit tillbaka från sina turnéer och bara tjänar så sjuka pengar på merch. Allt är slut, och så bara trycker man upp grejer och har med sig hur mycket som helst, och så kommer man tillbaka med lika mycket och har inte tjänat någonting. Dels kanske man är... Det kanske är fula grejer också, men också att... Jag vet inte, det är ingen...
Det var väl bara att det var liksom en stor spricka mellan skatebanden då, och det var så sjukt. Alltså, jag tror att det där är ju för att vi störde oss nog på att skatebanden gjorde ofta t-shirts som tar, det var så sjukt påtagligt att det var så här årets trend med hur de skulle, alltså det kändes som att det var mycket merch runt de här banden. Det kanske inte är så konstigt, och nu sen kom logger med alla band, och jag menar det är ju, men det var lite smörigt. Jag tror nog att vi tyckte att, alltså vi var väl bara avis också.
Ja, det är klart.
Men det var ju något med det där med att med skatepunkbanden så var man ju tvungen att ha de här svartvita trycken på en färgglad bakgrund. Och ungarna älskar det, och det var liksom skatemodet och helt och det. Och vi, ja, vi ville väl vara snygga gamla utvättade rock-t-shirts. Det var ute, det var bara så det var.
Ni samarbetade ju med Dennis Eriksson, er kompis från Luleå, som är en av Sveriges främsta illustratörer.
Mm.
Men hans omslag till Do Not Tailgate byttes ut mot ett av Daniel Klaus, serietecknaren som låg bakom Ghost World. Det är väl det han är mest känd för fortfarande. Hur kom det sig?
Det var väl också Kugelberg som hade kontakt med honom, har jag för mig.
Ja, men de ville ju byta, de ville ju mixa om och mastera om och göra massa saker. Och omslaget tyckte de inte höll och ville göra nytt. Men det var också någon slags, jag var en serienörd då. Alltså jag hade jättemånga, och alla liksom Love Rockets och den typen av så här svartvita alternativ amerikansk serie. Jag köpte allt som kom ut. Och Kugelberg visste det av någon anledning. Varför vet jag inte. Men han, liksom, det var ju så. Han flörtade med oss jämt. Han bara, jag känner den här Klaus. Jag fixar att han gör omklaget. Inga problem. Så här. Och jag blev så impad så att jag skiter på mig. Och så gjorde han ju det. Och vi fick, och jag har så otroligt dåligt samvete för det. För vi fick original konst så här, alltså original liksom, ritade med massa färger så här, av honom så här, när vi svängde förbi Chicago eller fan han bodde så här, och det hamnade i vänen och bara, man försökte flytta omkring det, till slut hade trummorna liksom skrapats mot de här konsten, så det var bara slänga det.
Du berättar väl inte det för Johan Kugelberg, för han är ju väldigt inne på, han är väl curator på rockmuseer och gör utställningar, det är väldigt viktigt för honom att vårda fornminnena av rockmusik och popkultur.
Ja, men nu, ja, nu får jag reda på det.
Men jag har i alla fall Daniel Klaus skrev, han skrev alla texter eller allt som allt i bukletten, och den har jag inramad hemma. Så den finns kvar i alla fall.
När Refused splittrade så skickade de ut ett pressmeddelande och krävde att alla skulle bränna alla bilder som fanns på dem. De verkligen försvann med buller och bång. Splittrades ni ens? Eller?
Nej.
Nej.
Vi bara slutade.
Vi tog en paus. Det var ju med det. Så vi var väl trötta och bara kände att vi pausar lite. Och så gjorde jag solo grejer och alla gjorde annat sådär. Och sen tog det.
Ja, men det är väl sådär som, jag vet inte riktigt vad. Vi hade nog kunnat splittras om jag hade liksom sagt det, kanske. Men jag kände nog att jag ville fortsätta, men att det var liksom för rörigt, och de sista turnéerna var liksom otroligt destruktiva, och vi var inte alls bra vänner och så här.
På vilket sätt var det destruktivt?
Ja, de sätterna det kan vara destruktivt på, men
alltså, bråkade ni och slogs, eller
nej,
var det bara så att
men
ni bara fastade
åkte, vi
hårt.
Liksom hade dyra bussar och satt i varsin lounge liksom.
Nej, det var sin lounge.
Ja, men typ.
Och det var allt annat som kan vara destruktivt också.
Men det var smutsigt och inte kul liksom. Plus att det var lite så där svårt att få ihop musiken. Vi borde kanske ha bråkat mer istället, men det blev väl lite så där. Ja, men som Get Shot, så jag började göra demos och sen så hoppade jag av liksom. Så de gjorde klart den utan mig, och jag hatade den skivan hela tiden. Jag hatade den kom ut, jag hatade att spela de låtarna live. Jag var inte med på alla turnéer heller. Det var katastrof. Jag gick och tittade på en färgsatt konsert i Köpenhamn. Det var bland det sämsta jag sett i mitt liv.
Ja, det var inte så bra för mig.
Spelar ni de låtarna nu? När ni åker ut.
Nej, inte en annan låt från Lyckat. Men det är inte som, finns det väl någon bra låt där. Så här. Men det är bara skönt nu när vi har två nya medlemmar. Och vi spelar knappt någonting från. Vi spelar ingen låt från Elite heller.
Nej, inte som det just nu.
Det bara känns som att båda de skivorna är gjorda i någon sån där. Det har inte så mycket med bandet att göra. Liksom. Elite är ju liksom min solskiva nästan, kan man säga. Och och så. Och det är ju inget fel på den. Men nu är vi ju, nu är det ju mer så här att försöka hitta ett band igen. Och inte bara att vi har nya medlemmar, men även i oss själva. Och att det inte är så noga det här med att prodda och göra liksom vad relevant. Utan det är mer bara få ihop bandet. Och ha bra energi liksom. Sen får det blir. Och då... Och sen har vi pratat lite om att bara gå tillbaka och göra lite dumma riff liksom. Så här. Och den börjar inte hålla på att tänka så mycket liksom. Underneath the
train on. När vi, ja, vad ska man säga, när vi tog den där pausen 97 där, så började jag, eller 96, jag hade redan börjat skriva lite låtar till min solokarriär. Det var väl inte meningen att det skulle bli någon solokarriär, men jag ville släppa en skiva i alla fall. Och då var det var ju artister som, alltså, Red House Painters och Elliot Smith var jättestora, men även då Joey Lauren Phelps, som var precis lika påtaglig för mig så där, och hans uttryck. Så att det är jätteviktig artist för min karriär, min solokarriär. Hope's It med Joey Lauren Phelps. Come on, Lena, with your rain-soaked slicker, put your new shoes on. I'm as tight as the braids that you put on. Come on, river, with your wax print scar, belly ringers on.
Pelle, hur hanterar du annars då missmodet över att vara medelålders och spela rockmusik, som du pratade om i början här? Finns det något knep att se mer ljust på det?
Jag har inte hittat det än. Alltså, det är väl mer att jag, att folk runt omkring mig säger åt mig att sluta gnälla och skärpa till mig och så här. Och så försöker jag väl bara flytta mina liksom... Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Det är liksom, det är för kul för att hålla på med, så jag måste nog göra det liksom.
Och kan du titta på typ Metallica och se att de ändå är 15 år äldre än du?
Jo, men jag, alltså, det är ingen, det är mer det att jag, det intresserar mig liksom inte. Alltså det jag antar att det har att göra med att jag jobbar som producent fortfarande, och där känner jag jättestor press på att göra relevanta grejer hela tiden, och att kanske inte liksom slappna av, och utan hela tiden försöka tänka stort och större och framåt och så här. Och sen så det här med att träffas och repa med bandet en gång i veckan, det är så sjukt tvärtom det. Och de bitarna ihop, det klaschar lite. Det blir lite så här att jag kan inte... Om jag anammar mina regler som producent på Fireside, då är det mer så här... Jag skulle ju ha sagt, vad är meningen? Jag skulle aldrig ha producerat liksom, alltså om jag skulle till exempel, jag fick någon slags lite möjlighet att försöka jobba med Refused, jag ville göra det, men då hade jag grillat dem och sagt, alltså nu, om vi gör en skiva, då måste, alltså nu säger jag inte att de har gjort dåliga skivor efter, nu när de har gjort comeback, men jag bara, jag vill inte höra en Refused-skiva som bara är 50% av det ni var. Så här, ni måste hitta någon väg där ni är bäst på hardcore igen. Bättre än alla andra som finns. Här. Och jag vet ju, de grejerna finns ju i mitt huvud när jag jobbar med Fireside. Men jag orkar liksom inte. Det är, jag vill bara spela gitarr och kul. Och det skrämmer mig lite att jag är så där. Ja, men det är liksom, det är inte nog med ambition och... Som jag alltid ställer krav på andra att ha. Helt plötsligt är jag där och är ganska så här, ja. Det är väl inte så noga.
Men har Pelle ställt sådana krav på er andra i bandet tidigare?
Ja, det har du väl.
Varför gör ni det här?
ja, precis. Det är väl, visst, ja, jo, men han har väl ställt krav så. Men det är väl inte så att man har lyssnat heller. Kanske på det sättet. Jag känner mer så. För mig är inte musik blodigt allvar längre, utan jag gör det för att ha kul. Jag jobbar med styrsystem för klimatanläggningar till vardags, så det här är mycket roligare. Och sen var drömmen var att släppa en skiva, och så gjorde vi det med Fantastic Four, och sen sen var det som bara att man hängde med. Jag har ingen stor dröm om att det ska hända något stort. Jag vill verkligen bara spela och ha kul. Utan alltså, jag ser det inte på samma sätt, tror jag.
Ja, det där. Så jag hade ju gått från det mötet som producent.
Ja, jag verkligen.
Direkt. Ja, nu måste jag gå. Nu, jävlar. Det är sol ute och allting. Promenaden.
Det var det.
Fireside, Pelle och Kristoffer, tack för att ni kom hit. Nu gör jag det här.
Tack så mycket.
Tack.
Vårt nöje.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Fireside var hemma hos Dragen.